Italien, mars 1993. Mutor, ja, det måste förekomma, annars fungerar inte demokratin i landet.
Ett politiskt system står inför rätta. Det handlar om svarta pengar, om mutor i mångmiljardklassen, om hundratals politiker och företagsledare som ertappats eller misstänks. Det handlar om Italien, där den väldiga korruptionsskandalen visar att mutor varit en förutsättning för att demokratin skulle fungera. Skandalen har utretts i över ett års tid och den bara sväller. Det finns gott om bröta i det italienska samhället.
Sì. Allora prendiamo le tagliatelle e le mettiamo a cuocere. Verdi.
Nej, vänta lite. Vi börjar i en helt annan ände. Vi börjar i Vällingby, utanför Stockholm. Här ligger statliga Vattenfall AB som förser Sverige med ljus, kraft och värme. Antag för ett ögonblick att Vattenfall under ett antal år betalat miljonbelopp i illegalt partistöd och mutor till Centerpartiet och att en stor del av de pengarna hamnat direkt i fickorna på energiminister Olof Johansson. Låter det troligt? Kanske inte. Men i Italien, på Vattenfalls italienska motsvarighet Eni, är det precis vad som hänt. Ett statligt företag har alltså betalat mutor till regeringen som egentligen ansvarar för statens affärer. Och mutorna har förekommit överallt. La Bustarella, kuvertet med pengar, är smörjmedlet som hjälpt till för att köpa ett bra jobb till barnen, bättre skolbetyg, ett bra läkarintyg att ge försäkringsbolaget eller ett byggnadslån. När det gäller jätteutredningen Rena händer, som handlar om mutor till politiker, räcker inte kuverten till. Då handlar det om konton i Schweiz, där man redan hittat miljoner. Totalt handlar det om kontrakt för 300 000 miljarder lire. Räknemaskinen klarar inte av det. I kronor, 150 miljarder. Mutorna, kanske 15-20 miljarder. Ingen vet. Än. Men nu, när nästan ingen längre törs betala eller ta emot mutor, stannar Italien. Inga nya kontrakt läggs ut och arbetslösheten växer, främst bland de som aldrig tjänat en lira på mutor. Och det finns inte ens några jobb som går att köpa längre. Men tillbaka till grytorna med tagliatelle, med tomat, oliver, olivolja och basilika. För i Italien handlar nästan allt om att äta. Mangiare. Ordet har egentligen två betydelser. Förutom att stoppa mat i munnen betyder det också att äta på andras bekostnad. Och det är det många som gjort.
Ci danno tanti soldi, tanti, tanti soldi, e chi più e chi meno ha preso sempre di questa torta, tutti quanti. Siamo tutti responsabili di questa catastrofe in Italia, non soltanto i politici, ma tutti, anche dal piccolo al grande, siamo tutti responsabili.
Staden Roms kanske största turistattraktion, som alltså verkligen hör till alla. Här avslöjades häromveckan att guider och entrévakter tjänade omkring 300 000 kronor extra på att inte riva turisternas biljett, utan man sålde samma biljett flera gånger. Men vi lämnar laglöshetens Rom och reser rakt österut mot Adriatiska havet. Frågan vi tar med oss är det likadant överallt? Vi stannar till och beundrar byn Magliano de Marsi i vårsolen och fortsätter sen genom Apenninerna i Abruzzo. Målet för vår resa, Chieti, är en stad med omkring 70 000 invånare och en vacker 1700-talskyrka. Den verkar fridfull i middagsvilan, men skenet bedrar. Det handlar inte bara om storindustri och korrumperade ministrar och parlamentsledamöter. Den politiska rötan finns överallt. Här i Kieti har det hittills varit så lugnt att invånarna kallat sin stad för Kamomillastad. Men så arresterades byns borgmästare och togs från kommunalhuset till justitiepalatset här bakom, anklagad för att ha tagit mutor. Och då började festen här på torget. Hela natten lång festade man och firade att man äntligen blivit av med sin mutade borgmästare. Vi vill ha ett nytt Kieti. Ut med majoriteten är slagordet. Detta i stan där 64% av folket faktiskt röstat för sin kristdemokratiske borgmästare och hans parti. Men nu har många bytt åsikt. Anledningen? Korruption. Och när budgeten skulle spikas trängde sig folket in i stadsfullmäktige och kalabalik utbröt. Salen fick utrymmas av polis. Nej, allt står inte rätt till i Kamomillastad. Men alla tror inte att folk är missnöjda. De ville bara festa.
Hanno votato per quel partito e continueranno a votare per quel partito. Quindi è stata una festa questo. Non è stata una dimostrazione di piazza.
Hans fru däremot är besviken.
I cittadini onesti si vergognano di quello che è successo, perché forse nessuno se l'aspettava. Pensavamo che erano tutte persone oneste, purtroppo, ma però si deve vedere la legge, se sono colpevoli o sono innocenti.
Skyldiga eller oskyldiga. När vi rör oss runt Kieti finns det flera som är rädda för att tala med oss framför kameran. Jag har två barn och hyr min lokal av kommunen. Jag kan inte säga något offentligt. Men jag vet att den här kommunen varit full av mygel. Senast i valet i fullmäktige kom det 10 000 röster för borgmästaren som ingen vet var de kom ifrån, säger en man. Men varför vara rädd nu? Politikerna är ju fast och rättegången ska börja snart.
Siccome qui l'ambiente non è molto grande, ci si conosce un po' tutti. E naturalmente c'è qualcuno che forse avrà avuto dei favori dallo stesso comune.
Och det finns tydliga bevis på att pengarna inte alltid används rätt i Kieti. Sjukhuset här började byggas för drygt 20 år sedan. Ännu har ingen fått vård här. Bara skelettet är färdigt. Brist på pengar, säger några. För lite mutor, säger andra. Men kyrkan då? Strategiskt placerad mellan kommunalhuset och justitiepalatset. Där har man ju alltid predikat att man inte ska stjäla.
Appunto perché si prega, noi sappiamo che l'uomo può rubare, altrimenti non pregheremmo. È una tentazione che coinvolge tutti.
Nej, kyrkan har inte lyckats hindra folk från att äta på andras bekostnad. Kristdemokraterna har inte renare händer än andra. Om ryktena på gatan är sanna är det många som får ta sig hit. Men nu kommer notan till italienarna. Nu måste alla arbeten som lades ut bara för mutornas skull betalas. De ständigt växande budgetunderskotten måste ner, kräver inte minst EG. Staten måste spara. Kommunerna lika så. Det innebär hårda tag. Pensionerna sänks och pensionsåldern höjs. Sjukvården som hittills varit gratis avgiftsbeläggs för de som tjänar mest. Den offentliga servicen försämras ytterligare. Här på Försäkringskassan måste man rikta in sig på ett par timmars köande för att få rätt stämpel, rätt klistermärke, förutsatt att man har rätt papper med sig. Byråkratin är ogenomtränglig, ineffektiv och dyr. Den finns för sin egen skull, eftersom det gick att köpa jobb i utbyte mot pengar eller röster. Det ser med andra ord mörkt ut i Italien just nu, med mutskandaler, lågkonjunktur, arbetslöshet och ett enormt misstroende mot de folkvalda. Och ingen vet idag vad som finns i andra änden av tunneln. Den grönvitröda flaggan slokar betänkligt och många italienare känner skam för det som inträffat och kanske även för att de spelade med och lät det hända. Så länge vi åt bra gjorde det inte så mycket att politikerna också åt. Men när vi inte längre gör det, och det inte längre går att muta sig fram som förr, och de folkvalda avslöjat som simpla förbrytare, är det lätt att förstå att många känner sig uppgivna. Men i Italien finns ändå en djup känsla av att alla trassel går att reda ut, förr eller senare.
Italiani, tutti lo dicono e credo che sia così, ci abbiamo un po' un carattere particolare, che ci abbiamo questa, per me grosso vantaggio che riusciamo tutto a mandarci alle spalle. Siamo dei grandi parlatori, siamo dei grandi burattinai, siamo grandi artisti, questo va bene, però abbiamo anche questa cosa che poi forse grazie proprio a questo carattere un po' così, come lo chiamarlo, capriccioso o meno, riusciamo tutto a buttare alle spalle. E il tempo, speriamo che non succeda nient'altro, aggiusta tutto e si va avanti, si va avanti. E grazie a Dio meglio così.
Har vi Vincenzo Lanza här, du är korrespondent här för den italienska tidningen La Repubblica. Yeah. Hur ska man förklara att det italienska systemet visar sig vara så genomkorrumperat?
Först och främst skulle jag vilja säga att inte hela systemet är genomkorrumperat, för det finns 57-58 miljoner italienare.
Så men tillräckligt mycket för att man ska kalla detta en revolution.
Ja, det är en revolution. Det är en moralisk revolution. Och vi säger i Italien att fisken börjar stinka från huvudet. Och det är just det här huvudet som ska kastas bort just nu. Och om man ser det här revolutionen, då ser man också att det finns en demokrati som fungerar trots allt. För att efter så många tiotals år av det här genom korruption. Det finns modiga människor som har börjat ta hand om de skurkarna som har förstört Italien, den ekonomi, industri, den goda namn och rykte och så vidare.
Nu är det till och med Andreotti misstänkt, alltså efterkrigs Italiens mäktigaste man, 7 gånger regeringschef, utrikesminister, försvarsminister. Till och med Andreotti anklagas nu för samröre med maffian.
Ja, att Andreotti anklagas för samröre med maffia, det är någonting som har bara viskat i året här och där. Och det är inte bara han, det finns många andra. Igår i Neapel har de tagit 27 människor, bland dem 18 som tillhör parlamentet. 20 häktade, och för några dagar sedan 53 i Palermo. Det är dagligen, men det betyder just vad jag sa förut, att det demokratiska systemet trots allt fungerar. Det finns de sunda institutioner som har lyckats att ta koll på den här octopus, den här bläckfisken som har förstört vårt land. Och reportagen säger att det finns en viss ljus på slutet av tunnel. Och jag tror att det finns en stor ljus som kommer.
Mars 1993. Förlåt, en personlig kommentar. Det här var dummast jag någonsin hört.
Allt fler röster höjs nu för att ett speciellt invandrarparti ska bildas. Ett sådant parti skulle kunna tillvarata invandrarnas intressen och förbättra deras ställning i samhället, sägs det. En grupp eldsjälar reser nu runt i landet och pläderar för ett nytt parti. Idag hölls ett möte i invandrartäta Rinkeby utanför Stockholm.
De har kommit från världens alla hörn hit till Rinkeby, norr om Stockholm. Här är över 80% av invånarna invandrade, nyligen eller för 20-30 år sedan. Och de flesta blir kvar. Arbetslösheten i Rinkeby är hög och de sociala problemen är till och från ett mycket stort problem i stadsdelen. Och nu finns det krav på att alla invandrare ska sluta sig samman och bilda ett eget invandrarparti. Och det gäller då inte bara Rinkebyborna utan invandrare i hela Sverige. Möten hålls nu därför på olika håll i landet för att mobilisera styrkorna. Och idag hade turen kommit till Rinkeby.
Vad jag har nämnt, att jag känner att invandrare har en gemensam intresse. De är andra medborgarklass i den här samhället. Och det finns intresse både för dem som andra medborgarklass i samhället och sämst ställda Svensson. Och därför jag ville vi åkar den här solidaritet mellan sämst ställda svenskarna och invandrare som har gemensam intresse.
Men än så länge är intresset svalt för idén om ett invandrarparti. De flesta vi träffar förklarar för oss att det här bara skulle göra att klyftan blev ännu större mellan invandrare och svenskar. Och risken för rasism och främlingsfientlighet skulle öka ännu mer om invandrarna stod helt utanför det svenska politiska systemet.
Ja, men det är ju helt klart. Alldeles klart. FN har varit på Cypern sedan 1974 och försökt skilja grekcyprioter från turkcyprioter med en linje där. Nu börjar man tröttna. Här är rapporten 30 mars 1993.
I New York så gör man idag ett nytt försök att återuppliva de fastlåsta Cypernförhandlingarna. Det är FNs generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali som möter ledarna för de två befolkningsgrupperna på ön, Åke Wiklund.
Cypernförhandlingarna har legat nere sedan i november förra året då den turkcypriotiske ledaren Rauf Denktaş avvisade FN-chefen Boutros Ghalis plan för en återförening av ön. När parterna nu möts igen är det en atmosfär av stigande otålighet bland FN-medlemmarna över bristen på framsteg i förhandlingarna. Säkerhetsrådets ordförande sa före helgen att ett fortsatt dödläge skulle vara oacceptabelt och krävde positiva resultat utan dröjsmål. Inom FN börjar man också tröttna på ett problem som förbleknar i betydelse jämfört med andra mer pressande och kostnadskrävande fredsoperationer i FN-regi. Det återspeglas bland annat i att flera länder har dragit bort sina kontingenter av fredsbevarande trupp på ön. Danmark gjorde det i december. Kanada följer efter med början i juni. Vid det laget har FN-styrkan reducerats till 900 man som ska patrullera buffertzonen mellan grek- och turkcypriotiskt område. Den har funnits där sedan Turkiets invasion 1974. Svårigheterna i att nå en lösning bottnar i en ömsesidig misstro som daterar sig till tidigt 60-tal då grek- och turkcyprioter levde sida vid sida på ön, men där den turkcypriotiska minoriteten kände sig missgynnad och hotad. Nu vill grekcyprioterna ha rätt att återvända till sina hem i norr som de flydde från för 18 år sedan. Det går turksidan inte med på. Man är beredd att lämna ifrån sig cirka 7% av invaderat område, men vill i övrigt leva för sig i en egen zon. Detta är en av flera stötestenar på vägen mot återförening. Sedan förra förhandlingsomgången har grekcyprioterna fått en ny president i Glafkos Kleridis som sedan gammalt har goda personliga vänskapskontakter med turkcyprioternas ledare Rauf Denktaş. Detta ses som ett av de få positiva inslagen inför kommande förhandlingsrunda. Den som beskrivits som sista chansen för Cypern.
Åke Wiklund.
Mars 1993. I Israel har våldsdåden ökat.
Så till Israel där ännu en israelisk bosättare igår knivhöggs till döds i den ockuperade Gazaremsan. Och på Västbanken sköts i morse två israeliska trafikpoliser ihjäl. Efter denna våg av våldsdåd där över 15 israeler har dödats under de senaste veckorna breder nu rädslan och känslan av osäkerhet ut sig i Israel. Och på denna rädsla skor sig nu bland andra vapenhandlarna, rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent som besökt en vapenaffär i Jerusalem.
På en skjutbana i Jerusalem övar sig israeler på sina nya vapen. Dödliga nyförvärv från affären intill som kan erbjuda kunderna träning. I vapenbutiken Magnum 88 går affärerna lysande. Efterfrågan har nått oanade höjder under en månad när ett tiotal israeler har knivhuggits till döds av desperata palestinska våldsmän. Även om de flesta attentaten har varit riktade mot bosättare i de ockuperade områdena ser sig nu också andra israeler om över axeln. Och när Israels polischef uppmanade landets hundratusentals vapeninnehavare att ständigt bära sina vapen med sig inleddes en panikrusning av förstagångsköpare. Instruktören Jackie Rosen demonstrerar en spansk tillverkad pistol i den lägre prisklassen. Instruktören visar vad det är som gäller. Att skjuta i bröstet. Huvudet är en vansklig måltavla och kulan har svårt att tränga igenom det hårda skallbenet. Och då, säger Jackie Rosen, är knivmannen fortfarande full av adrenalin och sitt stridsrop Allahu Akbar, Gud är större. Och hans enda tanke är att döda judar. Titti Nylander, Jerusalem.
Mars 1993. Åter till händelserna i Italien.
Italiens president möter idag talmännen i parlamentet för att diskutera hur Italien ska kunna få en starkare regering i den pågående krisen. Den direkta orsaken till dagens krismöte är de fortsatta anklagelserna om att förre premiärministern Giulio Andreotti har samröre med maffia.
Med beskedet om att nu också Giulio Andreotti, premiärminister eller minister i de flesta av Italiens regeringar under de senaste årtiondena, att också han misstänks för samröre med maffian, gick Italiens kris in i ett nytt och ännu mer explosivt skede. Och det räcker inte med Andreotti. Åklagarna utreder nu ledande politikers kontakter med andra brottsorganisationer. Camorran i Neapel, Ndrangheta i Kalabrien, den italienska stöveln spets. Ja, hela det politiska systemet i det eftersatta Syditalien kommer nu upp till granskning. Och medan politikerna i norr anklagas för korruption, mutor och olaglig partifinansiering gäller utredningarna i Syditalien alltså värre saker, samröre med den organiserade brottsligheten. I helgen skrev en italiensk tidning om fallet Andreotti att det är som om president Clinton skulle anklagas för att arbeta åt Chicagos gangsters. På alla håll krävs nu att åklagarna handlar snabbt så att verklig klarhet kan skapas. Ett särskilt parlamentsutskott ska pröva åklagarnas begäran om att Andreottis parlamentariska immunitet ska upphävas. Själv förnekar Andreotti alla anklagelser och anser sig vara utsatt för en komplott från just maffian. Anklagelser och utredningar är också en sak, handfasta bevis är något annat. Men politiskt torde de anklagade redan vara dömda. Medan de första utredningarna gällde socialistpartiets förehavande i norr är det nu maktbasen i söder för Italiens dominerande parti Kristdemokraterna som skakas. Igår kväll lämnade också ledaren för det så kallade reformflygelpartiet, han heter Mario Segni. Han tror inte längre att det ska gå att förändra partiet inifrån. Det är ett parti utan hopp, dominerat av korrumperade och maffianknutna politiker, sa Segni i sitt avsked till det parti som har regerat Italien sedan krigsslutet. Jan-Olof Pettersson, Paris.
Mars 1993. NATOs förhållande till Bosnien och Rysslands förhållande till serberna. En lång kommentar.
I Bryssel håller NATOs försvarsministrar möte med sina kollegor från det forna Sovjetunionen och den före detta Warszawapakten. Huvudämnet är hur och om de tillsammans ska kunna klara övervakningen av att fredsplanen genomförs i Bosnien. Tveksamheten är nu stor och det finns tecken på att NATO är på väg att backa ur detta sitt första fredsbevarande uppdrag.
NATO tvekar alltså inför sitt första fredsbevarande uppdrag. NATOs uppgift att försvara de 16 medlemsländerna mot fienden från öst finns ju inte längre. NATO ska då åta sig fredsbevarande uppgifter för att motivera sin existens. Den första uppgiften skulle bli att skicka 75 000 man till Bosnien för att övervaka och se till att fredsplanen genomförs. Förutsättningen är att alla tre parterna, muslimer, kroater och serber, skriver på planen. Ännu återstår serberna. Men NATO måste ändå börja förbereda sin fredsstyrka. Och ännu har inte ett enda tillfrågat land sagt att man är beredd att skicka trupper. Utan möjligen USA, som dock också visar allt större tveksamhet. När president Clinton just hade tillträtt lovade han stort och runt USA skulle delta med en stor markstyrka. Det var då en förutsättning för att NATO överhuvudtaget skulle ställa upp, att USA var med. Men nu har man sänkt tonen från Washington. Nu säger man att USA givetvis ska bidra på något sätt, kanske med markstyrkor, men inte ett ord om hur stora de styrkorna skulle vara. NATOs försvarsministrar har haft möte i Bryssel med representanter för de före detta Warszawapaktsländerna och de före detta sovjetiska republikerna. Entusiasmen för att medverka med trupper i Bosnien tycks bli allt mindre. Höga NATO-militärer direkt avråder. De talar om att uppgiften är omöjlig och att den skulle kräva allt för många offer. NATO vädjade till de östeuropeiska länderna om medverkan, men därifrån var svaren likartade. Vi vill gärna hjälpa till, men vi har inte råd. Ingen tror egentligen att fredsplanen, som skrivs på av några politiker i New York, utsatta för ett enormt tryck från omvärlden, betyder något i praktiken. Det vill säga att lokala politiker och ledare kommer att fortsätta striderna och alltså utsätta NATO-trupperna för stor fara. Det är FNs säkerhetsråd som väntas ge NATO uppdraget att övervaka att fredsplanen verkligen genomförs, och nu kan alltså det märkliga inträffa att man lyckas pressa parterna till att gå med på fredsplanen, men ingen ställer upp och ser till att den genomförs. Även ryssarna har tidigare antytt att de kan ställa trupper till förfogande, men också de börjar nu låta allt tveksammare. Skälet anses bland annat vara att Jeltsin i sin svåra situation inte vågar reta de konservativa krafterna i Ryssland genom att göra något som kan uppfattas som riktat mot serberna. Det finns i Ryssland, särskilt bland de konservativa, ett starkt känslomässigt stöd för serberna. Inte nog alltså med att själva fredsplanen för Bosnien är i fara. Nu tycks ingen vilja hjälpa till att se till att den fungerar om den en gång skrivs under av alla parterna i konflikten.
Ekots utrikeskommentator Bo Karlström.
Mars 1993. Åter till Frankrike.
I Frankrike går maktskiftet snabbt nu. Den nya konservative premiärministern Edouard Balladur var redan igår kväll klar med sin nya regering. Samtidigt kom nya arbetslöshetssiffror som en påminnelse om de problem som väntar.
Hela dagen stod ett stort journalistuppbåd på gatan utanför Edouard Balladurs kontor i Saint-Germain i Paris och registrerade alla som kom och gick. Samtalen gav också snabbt resultat. Bara någon timme efter att Balladur hade tillträtt formellt meddelade han regeringens sammansättning. Det är en regering som noga speglar det borgerliga majoritetsblockets olika riktningar från höger till mitten. Och på de känsliga posterna som utrikes- och försvarsminister har Balladur valt personer som inte på senare tid i alla fall har utmanat den socialistiske presidenten. De båda måste ju ha regelbunden kontakt med Mitterrand, som i sitt tal till nationen i måndags kväll sa att han, som författningen säger, ska vaka över utrikes- och försvarspolitiken. Den konservativa RPR-partiets partisekreterare Alain Juppé blir utrikesminister. Och även om han tidigare har haft bästa saker att säga om Mitterrand, så har han tonat ned de omdömena på senare tid. Balladur har också försökt att lugna finansmarknaden genom att välja fackministrar som inte står för större avvikelser från socialisternas Europa- och finanspolitik. Charles Pasqua, en av de ledande nej-anhängarna i fjolårets folkomröstning om EG, han får bli inrikesminister. Ett val som kan väcka kritik inom vänstern. Han är känd för hårda metoder och blir nu alltså ansvarig för polisen. Den nya regeringen fick idag också redan innan den tillträtt en påminnelse om problemen som väntar. Arbetslösheten översteg den psykologiska 3 miljoners gränsen. De konservativa har sagt att de tänker försöka få ned arbetslösheten genom att satsa på ökat byggande och minska företagens socialavgifter. De ska övertas av staten och betalas med vad som kommer in vid försäljning av statliga företag. Men svårigheterna är stora och en av tv-kanalerna visar ikväll ett filmkollage med alla löften och planer som både höger- och vänsterpolitiker har kommit med sedan början av 70-talet. Allt medan arbetslösheten bara stigit. Jan-Olof Pettersson, Paris.
Den 31 mars 1993. Fartyg från före detta ryska flottan rostar, ligger halvsjunkna i nästan alla ryska hamnar. Och inte nog med det, de har släppt radioaktivt avfall, dumpat det på flera ställen.
Den ryska flottan medger nu öppet att den inte längre kan bedriva säkra operationer med ubåtar. Och det råder en skriande brist på lagerutrymme för radioaktivt avfall från atomubåtarna.
Det är kris i en av världens starkaste flottor. Radioaktivt avfall, till mängden motsvarande 140 reaktorkärnor, måste förvaras ombord på gamla uttjänta fartyg. Det saknas upparbetningsmöjligheter. Och på de ubåtar som används till lagringen finns det bara plats för 3 avfallskärnor till. Utbrända bränslestavar på dörken ombord. Nu erkänner ryssarna också att de i årtionden dumpat radioaktivt avfall till havs. I Barents hav och Karahavet. 18 hela reaktorkärnor och över 13 000 behållare. Också i Japanska sjön har radioaktivt avfall helt sonika slängts över bord. Sovjetunionen byggde från 60-talet upp en modern högsjöflotta. Den har nu 192 större övervattensfartyg, 55 atomubåtar, 183 vanliga ubåtar. Men nu förfaller den. Arbeten på 130 nya fartyg har avbrutits. Gamla fartyg skrotas. Övningar kan inte längre genomföras eftersom det saknas bränsle och manskap. Så här ser det ut i ryska flotthamnar från Östersjön till Vladivostok längst i öster. Och strålningen från avfallet kan nu studeras på ort och ställe.
So, the, usually the background count on this is about 7 to 15 counts per minute. So here you have 671, your multiplication here 10, about 30 times background, yes? 40 times background.
Sovjetunionens fall ändrade inget. Dumpningen har fortsatt.
Den 1 mars 1993. Rapporter från den italienska styrande statens förfall fortsätter att strömma in.
I Italien försöker presidenten nu lösa regeringskrisen sedan rader av politiker visat sig vara inblandade i mutskandaler. Krismöten avlöser varandra men ingen utväg finns och skandalen sprider sig. Idag gjorde polisen husundersökning hos Italiens ambassadör i Indonesien. Han misstänks ha försnillat biståndspengar.
Krismötena i Rom avlöser varandra. I praktiken saknar Italien regering. Premiärminister Amato har förlorat 5 mutmisstänkta ministrar. En tredjedel av parlamentets ledamöter tog mutor när de beviljade företag kontrakt. Bland annat de här har avgått. Justitieministern, hälsovårdsministern, jordbruksministern, finansministern och igår den nye finansministern, socialistledaren Craxi, den liberale partiledaren, ledaren för det borgerliga republikanska partiet, socialdemokraternas ledare, han avgick för partiet inte kan betala sina skulder. Amatos svaga koalition med socialister, socialdemokrater, kristdemokrater och liberaler är moraliskt underminerad. Det är nyfascisterna som med sina protester till och med i parlamentet framstår som hederliga. Och separatisterna i norr, Lega Nord, som vill dela upp landet. Och regeringen kämpar nu för att slippa nyval nu. Det skulle ge vinst åt småpartier och missnöjespartier, menar den gamla makteliten. De vill först genomföra en valreform som stoppar småpartier, ett av politikens stora gissel i Italien. De vädjar nu till vänsterdemokraternas, alltså de reformerade kommunisternas ledare och Ketto, att gå in i regeringen för att rädda den från nyval. Om den kaotiska första italienska republikens sista dagar, säger en kristdemokrat.
And there is no more any possibility of forming this kind of coalition cabinet in my country.
Italienarna säger att det som händer nu är lika revolutionerande som när Berlinmuren föll. En italiensk revolution. Hela den gamla politiska överklassen ska bort. Kristdemokraterna styrde Italien i över 40 år för att hålla de starka kommunisterna borta. Men makten korrumperade. Sen måste kristdemokraterna ta hjälp av socialisterna som roffade åt sig fördelar på maffiavis. Precis som kristdemokraterna, men oskickligare. Kommunisträdslan är borta nu. Så kittet som höll samman det gamla samhället lossnar. Åklagarna vågar nu sätta handbojor på politiker. Ingen vet hur det fortsätter. De gamla demokratiska partierna, om de nu var det, har inga svar. Och ingen vet var man hittar hederliga politiker.
Till 1 mars 1993. Bara dystra rapporter från före detta Jugoslavien.
Idag lyckas alltså FN evakuera ytterligare ett par tusen flyktingar från den belägrade staden Srebrenica. Det var flera tusen människor som desperat försökte komma med hjälptransporten. Sex människor klämdes ihjäl i trängseln och paniken.
Flykten ut ur helvetet i Srebrenica fortsätter. Och för människor som har levt i snön på gatorna en längre tid blir möjligheten att komma ut ur misären en chans som ingen vill missa. Därför blev det panik och slagsmål när FN skulle evakuera ännu fler kvinnor, barn och gamla idag. Allt för många ville med och i paniken trampades två barn till döds. Och en plats på ett av de 14 flaken är ingen garanti för att man klarar sig levande fram till den tillfälliga fristaden Tuzla. Här ger serbiska soldater de törstiga flyktingarna snö för att de ska få lite vätska. Och något överraskande uppehölls konvojen den här gången av muslimska soldater, inte serbiska. Muslimerna vill nämligen inte att Srebrenica töms på människor. Det underlättar troligen för serberna att ta staden, resonerar man. Så i trängseln och kylan och efter så många dagar, kanske månader utan tillräckligt med mat och medicin, dör ytterligare fyra av de flyktingar vars enda vilja är att slippa kriget och få leva vidare.
FN beslöt senare att inställa transporterna från Srebrenica tills de kan organiseras på ett säkrare sätt.
Den 31 mars 1993. Sverige och oenigheten mellan opposition och regering.
God kväll. Det blev alltså ingen uppgörelse om arbetslösheten och om AKS-ersättningen. Förhandlingarna mellan regeringen och Socialdemokraterna sprack sent i eftermiddags och nu anklagar båda sidor varandra för bristande vilja och bristande insikter i hur vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen.
När dagen började idag var inte ens förhandlarna själva särskilt optimistiska om möjligheterna till en uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna.
Ska jag vara riktigt ärlig så nej, det är jag nog inte.
Men efter ett cirka 2 timmar långt möte kom förhandlarna ut igen och då sken arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund som en sol.
Det finns något kvar nu.
Och vad är det då?
Nej.
Men efter ytterligare några timmar stod det vid 17:30 ikväll klart att allt hade spruckit. Socialdemokraterna sa nej till regeringens slutbud som bland annat innebar att regeringen var villig att skjuta upp försämringen av A-kasseersättningen till nästa år. Men i gengäld ville ha 5 karensdagar och höjd egenavgift i A-kassan. Detta blev för mycket för Socialdemokraterna. Men statsminister Carl Bildt var ikväll ändå hoppfull om nya uppgörelser med Socialdemokraterna längre fram.
Jag tror däremot att det kommer att vara möjligt om de bara får ordning på sin ekonomiska politik. Och förr eller senare tror jag att de får det. Det ligger också i deras intresse.
För 2 veckor sedan så la Assar Lindbeck fram en rapport där han i stort sett underkände det svenska politiska systemet. Tycker du att Assar Lindbeck har fått rätt idag?
Nej, inte i denna del. Därför att vi ska ju nu föra fram, vi har en regering. Och vi har lagt ett förslag till riksdagen och nu ska riksdagen ta ställning till det. Och det är min förhoppning att riksdagen kommer fatta beslut. Och då är det det beslutet som gäller. Och då har vi visat att vi efter att ha gjort alla försök som göras kunde för att nå samförstånd är beredd att föra den politik som landet behöver.
Men förbättrar det verkligen Sveriges internationella anseende att regeringen och oppositionen i det här landet inte ens kan komma överens om en så begränsad del som arbetsmarknadspolitiken?
Jag tror att det förbättrar, så att säga, anseendet att vi faktiskt är beredda att fatta beslut. Däremot är jag inte övertygad om att det förbättrar oppositionens anseende.
Men hamnar ni inte nu i händerna på Nydemokrati efter det här?
Nej, men vårt ansvar som regering är faktiskt att regera. Det här att hålla på och skjuta upp och diskutera i oändlig tid utan att det blir resultat, det kan man inte hålla på med hur länge som helst. Nu går vi fram och så får vi votering i riksdagen. Och det skulle förvåna mig mycket om inte vi får stöd för det här.
Men frågan...
Socialdemokraterna tillbakavisar kritiken att det var deras envisa fasthållande vid 90% arbetslöshetsersättning som spräckte förhandlingarna. Men hur fördelar då Ingvar Carlsson skulden för att det sprack?
Jag bara konstaterar att det var vi som tog initiativet till samarbete. Det var inte regeringen. Och det är ovanligt att ett oppositionsparti gör det. Vi har varit beredda att lägga konkreta förslag. Vi har en finansiering. Och det är att gå väldigt långt som oppositionsparti.
Regeringens förhandlingsvilja, var den uppriktig?
Det är jag säker på att det fanns de i regeringen som ville ha en överenskommelse. Men jag har fått rapporter som tyder på att inställningen var väldigt olika från olika regeringspartiers sida.
Trots misslyckandet nu säger Ingvar Carlsson att hans parti är berett att också framdeles gå in och försöka göra upp med regeringen åtminstone på utskottsnivå i riksdagen. Men annars är det Ian Wachtmeister som nu återstår i politikens centrum. Hur kommer hans parti att agera när nu arbetslöshetsersättningen återkommer upp?
Allting beror lite grann, inte lite grann, allting beror på regeringens attityd i den här frågan. Därför att om man visar nu att man vill förhandla om saker och ting, då är vi inte omöjliga, det har vi alltid sagt. Men ska man blunda och köra som förut så är det kärvare, för att då gasar man så att säga rakt emot ett nyval nu eller någon annan gång.
Ja, Olle, vad tror du? Blir det Ian Wachtmeister som får styra? Får han sina förhandlingar som han så gärna vill ha med regeringen?
Ja, på sätt och vis kan man ju säga att Ian Wachtmeister är segerherren i den här förhandlingen, eller den som i varje fall drar fördelen av att det nu då samförståndstanken slutade med ett fiasko på det snöpliga sätt den gjorde nu i eftermiddag. För nu är då liksom bollen åter och tillbaka vid Ian Wachtmeister, och regeringens väl och ve kommer det mycket att hänga på hans och hans partis vilja.
Ja, men Ian Wachtmeister och Ny Demokrati, de har ju krävt samtal, förhandlingar med regeringen. Tror du att Carl Bildt vill ta upp förhandlingar?
Ja, Ian Wachtmeister sa faktiskt nu ikväll att han faktiskt redan har fått signaler. Det var något oklart hur dessa signaler hade sett ut, om det var flaggsignaler eller telefonsamtal eller hur det var. Men att i alla fall regeringskansliet hade hört av sig på något sätt, på ett sätt som han fann positivt och som tyckte antydde någon sorts vilja att föra diskussioner med honom.
Första april 1993, Kambodja.
Ännu en massaker rapporteras ha ägt rum i natt i Kambodja, och det upptrappade våldet sätter det planerade valet i landet i farozonen.
Det är bara 7 veckor tills Kambodja, efter 24 år av bombningar, terror och inbördeskrig, under FNs beskydd ska försöka välja ett parlament. Utsikterna för att valet kan genomföras tillfredsställande minskar dag för dag, i takt med att stridigheter blåser upp och massakrer iscensätts. I en attack med granater och handeldvapen i natt i provinsen Kompong Tom, mindre än 20 mil norr om huvudstaden Phnom Penh, dödades 27 människor. Det var en obeväpnad by som överfölls. Och en FN-man gav omdömet om vem som låg bakom massakern. Det ser ut som DK. DK är initialerna för Demokratiska Kambodja, vilket är det formella namnet på den maoistiska gerilla som på 70-talet hade makten i landet och anställde ett folkmord och är mera känd som de röda khmererna. De senaste veckorna har de röda khmererna, som en akt av etnisk rensning, anställt blodbad på vietnameser som är bosatta i Kambodja. De röda khmererna är en part i fredsöverenskommelsen mellan de rivaliserande fraktionerna och partierna i landet, men i strid med överenskommelsen har de inte låtit sig avväpnas. Och för några månader sedan, medan FN framgångsrikt genomförde en väljarregistrering, beslöt de sig för att inte ställa upp i valet och istället dag för dag trappa upp oroligheterna i landet. Staffan Heimersson, Hongkong.
Första april 1993. Nu hårdnar ytterligare FNs regler gentemot serberna.
FNs säkerhetsråd har alltså bestämt att flygplan som inte rättar sig efter flygförbudet över Bosnien-Herzegovina får skjutas ner. Men inom FN råder tveksamhet inför det här beslutet. En av de tveksamma är generalen Lars-Erik Wahlgren. Det är han som leder FN-styrkorna i det före detta Jugoslavien.
Det här är första gången som säkerhetsrådet går med på att våld används i det forna Jugoslavien. Flygförbudet över Bosnien har funnits sedan i höstas, men parterna har trotsat förbudet, framförallt de bosniska serberna. Samtidigt har flera bedömare, som exempelvis den svenska generalen Lars-Erik Wahlgren, som är chef för FN-styrkorna i det forna Jugoslavien, hävdat att flygningarna inte har någon särskilt stor militär betydelse. FN har registrerat 500 kränkningar av flygförbudet sedan oktober förra året då det infördes. Men den enda säkert fastställda stridsflygningen utfördes av tre ombyggda besprutningsplan som bombade muslimska byar den 13 mars i år och sen flög mot Serbien. Det tog också säkerhetsrådet lång tid att komma fram till sitt beslut. De länder som har FN-trupper på marken har varit oroliga för att dessa trupper utsätts för hämndaktioner om ett plan verkligen skjuts ner. En oro som också Wahlgren har gjort sig till tolk för. Nu dröjer det 2 veckor innan ett plan kan skjutas ner. Dels är det en varningsperiod, dels ska de länder som ska hålla efter förbudet få en tid på sig för att bygga upp sina flygstyrkor. Den västliga försvarsalliansen NATO nämns inte specifikt i resolutionen, men det är i första hand NATO som ska se till att flygförbudet efterlevs.